Så det behövde bara vara en liten droppe.
Det var ju ett väldigt intressant inköp och dessutom en pirra. Vilket man ju också tänker att det skulle man ha behövt för att frakta det här stora paketet med den här döda kroppen.
Finns det bara ett litet spår så hittar teknikerna detta.
Det var, hade något samband med hennes försvinnande det här.
Du lyssnar på den tredje delen av Mordet på Juliet, en serie från Aftonbladet Story med mig, Johanna Rapp. Söndagen den 16 januari år 2005 antecknar Juliet i sin dagbok Moved back to Skogås. Hon och pojkvännen bor bara tillsammans i några veckor innan Juliet flyttar tillbaka till sin gamla lägenhet. Varför de avslutar sitt samboskap vet bara de. I senare polisförhör berättar pojkvännen att det var han som gjorde slut på relationen, medan hennes vänner säger att det var hon som avslutade det för att han inte var snäll mot henne och inte ville att hon skulle behålla barnet. Pojkvännen säger senare till polisen att Juliet bara en dag var borta från lägenheten och att hon inte berättar för honom vart hon tagit vägen. Han träffar istället en ny flickvän kort efter att Juliet flyttat ut. Men Juliet och den tidigare pojkvännen behåller ändå kontakten. I polisens förundersökning kan man läsa hur de från slutet av mars fram tills hon försvinner i maj hört 60 gånger på samtal och sms. Den tidigare chefsåklagaren Tora Holst säger att man också har kunnat se att hon varit hemma hos pojkvännen under den här tiden.
Det tyder ju på att de hade haft en väldigt intensiv kontakt. Dessutom såg vi att det fanns mejl från hans dator till personen som var släktingar till henne. Som tydde på att hon hade suttit vid hans dator.
För Juliet är det på många sätt en tung vår. I förundersökningen vittnade senare många av hennes vänner om att graviditeten var jobbig för henne. Hur hon blev trött och kände sig tung. Vännerna märkte också hur Juliets personlighet förändrades. Hur hon drog sig undan och blev mer och mer instängd. Heidi minns en av de sista gångerna som de träffades.
Det var i Tullinge centrum. Vi hade sjungit på någon så här marknadsdagar eller någonting sånt. Och så hade efter att vi var klara. Jag kommer inte ihåg exakt hur jag frågade, men jag var ju lite så här. Jag såg ju på henne att hon inte var glad. Och så liksom, jag hade mina misstankar om att han inte var snäll mot henne. För det var ju så markant att från att hon började träffa honom så blev hon mer och mer och mer tillbakadragen, alltså mot vad hon hade varit innan till och med. Och tidigare hade hon varit tillbakadragen men ändå haft en glädje. Och nu var hon tillbakadragen och det fanns ett mörker i henne liksom. Så jag trodde ju då att han kanske slår henne eller att han, alltså att han är våldsam eller att han är inte snäll mot henne psykiskt eller någonting sånt där. Men hon blev jätteledsen när jag frågade, men hon sa aldrig någonting om vad det skulle kunna vara, så jag vet ingenting.
Men precis innan Juliet försvinner ringer hon plötsligt till vännen. Då är hon på väldigt bra humör och de bokar in att de ska träffas lördagen den 14 maj.
Hon ringde och sa att hon hade goda nyheter och att hon ville träffa mig och berätta. Och så stämde vi träff. Och det var i princip inte så mycket mer än så. Men så dök hon aldrig upp sen när hon skulle komma. Så då undrade jag vart hon tog vägen och så försökte jag säkert ringa henne ett antal gånger. Jag kommer inte ihåg hur många, men... Alltså jag tänkte ju då att det har ordnat sig. När hon ringde då första gången och var så glad så tänkte jag att det har ordnat sig. Att de har liksom... hittat ett sätt att hon kanske har kommit överens om att hon ska föda barnet, men att de typ han inte ska vara med på förlossningen eller att han inte ska vara med som pappa, men att hon är glad ändå, eller att hon har träffat någon ny, eller jag vet inte vad jag tänkte, men jag tänkte att någonting bra har hänt för hon Hon ringde verkligen bokstavligen och sa jag har goda nyheter.
På morgonen, fredagen den 13 maj, säger Julia till sin rumskompis att hon har någonting som hon måste berätta. Men rumskompisen måste iväg och hinner inte prata.
Han skulle åka och storhandla med en kompis. Och kompisen stod och väntade så att han kunde inte höra vad hon hade att säga. Men hon skulle berätta någonting för honom när han kom tillbaka.
När han kommer tillbaka är Juliet inte längre kvar i lägenheten. Hon är borta. Han berättar senare hur en väska saknas från hennes rum och att hon tagit med sig nycklarna. Och från och med då är det ingen som säger sig ha sett Juliet mer.
Det fanns ju tidiga vittnesuppgifter om att det är sista gången hon ses av någon av sina vänner eller där hon bor. Hon delar ju bostad med några andra och de har ju träffat henne på morgonen och då så säger hon ingenting om att hon ska lämna eller resa eller så. Dessutom var hon en sån person som skulle hon resa bort så tog hon till exempel hand om frukt som stod framme och mat som hon hade i kylskåpet och så. Hon skulle inte slarva ifrån sig någonting sånt. Hon var en väldigt ordningsam person, den här kvinnan. Så att det fanns inga tecken, så att säga, eller någon packning eller något så som kunde tyda på att hon ville resa bort.
Trots att flera personer saknade Juliet var det ingen som anmälde henne som försvunnen hos polisen.
Jo, eftersom hon var ju inte efterlyst överhuvudtaget. Ingen kände till att hennes döda kropp fanns i Sverige. Vännerna hade ju då underlåtit att anmäla henne försvunnen därför att de tänkte att hon kanske trots allt hade valt att åka hem till hemlandet. Och hon kom från ett afrikanskt land för att föda där. Och de ville inte, om hon hade gjort någonting annat, de ville inte liksom försvåra livet för henne eftersom de visste att hon var papperslös.
Heidi säger att de inte vågar anmäla henne som saknad eftersom hon var papperslös.
Det går ju inte att få hjälp av polisen att leta efter någon som inte ändå ska vara i landet. De skulle, alltså, för då blir det så här, om de skulle lyckas lokalisera henne, ja men då blir hon ju utkastad. Då har man ju liksom verkligen förstört för henne. Och lyckas de inte lokalisera henne, ja men då har man ju ändå inte, alltså det är så svårt att få hjälp liksom. Just det här att det går inte ens att anmäla någon försvunnen. Det går inte ens att ringa till liksom, om hon skulle ha blivit misshandlad av honom så hade inte hon kunnat ringa polisen och säga kom och hjälp mig. Jag vet inte om det hände eller om det inte hände, ingen aning, men hon är ju oskyddad på ett helt annat sätt än man är som normal medborgare i landet.
Heidi hoppades att Juliet hade åkt iväg för att föda barnet. Kanske till Dalarna där det fanns ett ställe som hjälpte papperslösa kvinnor med förlossningen. När Juliet skulle föda, sommaren 2005, hade man som papperslös endast rätt till omedelbar och nödvändig vård, men inte till subventionerad. Det innebar att en förlossning på sjukhus var mycket kostsam för en papperslös.
På den tiden så hade ju papperslösa tillgång till omedelbart nödvändig sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Sandra Doletis jobbar på Röda Korsets vårdförmedling för papperslösa i Stockholm.
Det betyder då att de hade rätt till akut sjukvård, men till självkostnadspris. Och om man då tänker sig en förlossning som man ju då får räkna till vård då, som är ändå akut, som inte kan vänta, så kostar det idag ungefär 30 000 kronor om det är en helt okomplicerad förlossning utan att några komplikationer har tillstött överhuvudtaget. Så att det är ju extremt mycket pengar förstås för någon som inte har pengar.
I sitt arbete träffar Sandra många som liksom Juliet lever som papperslösa i Sverige.
Många papperslösa som bor i Sverige kan man säga tillhör en utsatt grupp. Och det handlar ju helt enkelt om att det kan vara en ganska tuff tillvaro att befinna sig i Sverige som papperslös. Det är ofta så att man har tillgång till svarta jobb, man har väldigt låg lön, ibland kanske man inte får sin lön utbetalad. Det här med bostad kan ju också vara ett stort problem, särskilt i storstäderna då. Om man är utlämnad till andrahandskontrakt kan också vara oseriösa hyresvärdar som tar ut väldigt mycket i betalt. Trångboddhet. Vi träffar på familjer som bor väldigt trångt där man kan ha många barn och bo kanske bara i ett enda rum. Det kan till och med vara så att man kanske bara har rummet att förfoga över, men man kanske inte har tillgång till köket, vilket gör då att man kanske måste laga mat på en kokplatta på golvet i samma rum som man sover. Och sen är ju den här oron förstås hela tiden som man har eftersom man är här papperslös. Man kan känna en oro och rädsla för att man ska bli upptäckt av polisen. Man är rädd för Migrationsverket. Man kanske inte vågar gå till vården för att man är rädd för att det också skulle kunna leda till att man blir anmäld till polisen eller Migrationsverket. Det handlar ju om att, som sagt, man är rädd för man är rädd att gå till sjukvården för man är rädd för myndigheten. Och saken är ju den att man lever ju här i Sverige ofta för att man är väldigt rädd för att bli ivägskickad. Det vill säga att många tror verkligen eller är väldigt rädda för att det ska hända något allvarligt med dem om de återvänder till sina hemländer. Att man ska hamna i fängelse eller till och med bli mördad om man återvänder. Och utifrån, sen kan ju inte vi avgöra om den rädslan är befogad eller inte, men att rädslan för det är rejäl, det kan ju vi se och möta ofta. Och då kan man ju verkligen förstå också att det blir väldigt stressigt att leva här under det hotet, så att säga, och under den rädslan. Och man kan ju också då förstå kanske de som faktiskt låter bli då att gå till vården för att göra mödravårdskontroller till exempel, om man faktiskt tror att det kan leda till att man blir utskickad från Sverige och hamnar då i det här ödet då som man är rädd för. Hamna i fängelse eller bli mördad till exempel.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
När Juliet till slut hittas mördad har hon varit försvunnen i över ett år. När hon har identifierats undersöker polisen hur hennes telefonkontakter sett ut. Man ser att det sista samtalet som Juliet hade är på morgonen den 13 maj när den tidigare pojkvännen ringer till henne. De pratar i 56 sekunder. Senare samma dag kopplar Juliets telefon upp vid en telefonmast som ligger nära pojkvännens bostad. Några timmar senare stängs telefonen av och den slås aldrig mer på. Den tidigare chefsåklagaren Tora Holst säger att polisen reagerade på att pojkvännen därefter slutade att ringa till Juliet. De misstänker att anledningen till att han slutar ringa så plötsligt är att han vet att ingen kommer att svara.
Där hade vi en bild av ganska tidigt att det såg ju väldigt konstigt ut att han slutade ringa. Ingen annan slutade ringa. Hennes vänner ringde ju som galningar fullständigt för att de undrade vad hon hade tagit vägen. En egendomlig sak är att barnet skulle ha fötts vid i juli. Då ringer han inte. Och vi vet ju att det är hans barn, alltså det kan man ju se, det är ju fastställt. Däremot så ringer han i oktober och då undrar vi, vad kommer det sig av? Och då tittade vi i tidningar om det stod något intressant i den tiden. Och då visade det sig att precis vid den tiden så stod det artiklar om hur man, att man sökte försvunna personer via deras mobiler. Och vi drog slutsatsen att det kunde vara det som hade inspirerat till de här samtalen.
Senare sa pojkvännen att anledningen till att han slutade ringa till Juliet var att deras relation hade runnit ut i sanden. Han hade som sagt en ny flickvän och dessutom berättade han att Juliet sagt till honom att barnet inte var hans. Det bekräftar också pojkvännens vänner för polisen att han under våren sagt till dem. Anledningen att han plötsligt ringde till henne i oktober menar han var att han ville få tillbaka sina nycklar från Juliet för att han skulle flytta. Den 4 augusti, alltså 5 dagar efter att Juliets kropp har hittats, frihetsberövas pojkvännen. Polisen griper honom vid hans bostad när han precis lämnat lägenheten tillsammans med en kvinna han just träffat via internet. I ett PM skriver poliserna som genomför gripandet att han då var oerhört lugn. Vi upplevde det som att han gav ett kyligt intryck och ifrågasatte inte själva gripandet något nämnvärt, skriver de i PM:et. Han delges misstanke om mordet på Juliet, men själv nekar han bestämt till brottet. Polisen misstänker att Juliet, som inte hade några skor på sig när hon hittades, hade mördats inomhus. De genomsöker lägenheten som pojkvännen bodde i när Juliet försvann.
Och så flyttade han i november samma år ifrån den bostaden. Och så hittade man henne sommaren efter. Så det var, hade ju gått lång tid från det att han lämnade sin bostad. Och under den tiden hade ju bostaden blivit ommålad bland annat. Så att det gick eventuella spår, det fick man nog räkna med att de skulle vara borttvättade, bortstädade, bortmålade så att säga. Så jag hade inga förhoppningar egentligen. Men vi måste ju ändå undersöka. Och Peter Altin som var försvarare gjorde en stor sak av att vi inte, att det krävs så lite som han sa. Och det kan man ju säga, att det krävs väldigt lite, men vi hittade ingenting. Så var det.
Den stora felen som åklagaren och polis gör, det är att de bestämmer sig från början, innan man har egentligen någon utredning, så går de på någon form av statistik som visar att det är vanligt att om någon kvinna är mördad, att det är någon i bekantskapskretsen runt kvinnan. Och eftersom de hade haft ett förhållande tidigare, även om det då när man hittade kroppen hade gått ganska lång tid, så inriktar man sig direkt där, och då tappar man möjligheten att göra en objektiv och en fullständig utredning.
Det visar sig att pojkvännen, samma helg som man tror att Juliet mördats, hyrt först en personbil och några timmar senare bytt ut den till en lastbil med bakavlyft.
Och det kom ju få stor betydelse, och det var faktiskt av utredarna som stod i den här lägenheten och tittade ut, och då såg att det fanns en bensinstation alldeles intill hans bostad och där man hyrde ut bilar. Så det var bara faktiskt en sån här polisiär ingivelse att han gick ner och frågade om den här pojkvännen hade hyrt någon bil just vid den här tiden när hon försvann. Då visade det sig att han först hade precis då hyrt först en personbil och sen gått in bara några timmar senare, som jag minns, och hyrt en jättestor flyttbil, alltså sån där med bakavlyften, du vet, en sån där som man har. Det var liksom inte någon liten så att säga, så för att flytta några enstaka saker, utan det var en stor flyttbil. Och den hade han hyrt, och detta tyckte vi var väldigt intressant. Vi tog reda på den här, om man kunde hitta den här bilen, och den var såld. Och den var ju tvättad med högtryckstvätt och allt möjligt sånt där. Vi prövade ändå, eftersom det gav mycket utrymme till exempel för att paketera en kropp.
Finns det bara ett litet spår så hittar teknikerna detta.
Peter Altin är en av Sveriges mest kända försvarsadvokater och han utsågs till försvarare för pojkvännen. Altin menar att om nu brottsplatsen hade varit lägenheten och om lastbilen används för att förflytta kroppen så skulle polisen ha hittat spår.
Så det behövs bara vara en liten droppe, så här, som en synåls droppe blod. Hade det funnits det så hade man hittat det.
Den 13 maj, alltså samma dag som Juliets mobil kopplas ner, går pojkvännen till Konsum och handlar mat. Han köper bland annat pommes frites, kyckling, bearnaisesås och grönsaker. Han köper en papppåse att bära maten i och ytterligare två plastpåsar. Polisen misstänker att en av de extra plastpåsarna kan vara en av påsarna som hittades över Juliets huvud. Själv menar pojkvännen att han köpt kassarna för att han ska ha dem som skräppåsar. Samtidigt undrar polisen var materialet som Juliet packades in i kunde komma från. De upptäcker att någon har gjort ett inköp på Clas Ohlson som stämmer väl överens med det som användes för att packa in kroppen.
Ja, det var ju så att vi då fick klart för oss att det här materialet såg i princip oanvänt ut. Man såg vikningarna på presenningarna och så. Det såg väldigt nytt ut. Och då gav varifrån kommer det här? Och då kom det från Clas Ohlson, kunde vi konstatera. Och då var det frågan om den här pojkvännen kunde ha gjort inköp vid den här tiden. Och då gick vi igenom deras... Tyvärr var det ju så att det fanns inte kvar några övervakningsfilmer efter så här lång tid. De förstörs ju. Så att då var det frågan om man kunde, vi hörde som jag minns det, vi kunde konstatera när den här försäljningen var gjord precis, och det var ju precis vid den här tiden, om det var den 13 eller den 14, det minns jag inte riktigt, men det var precis då, den 14. Jag tror att vi hörde personer som hade handlat med kort och som stått i samma kassakö. Jag tror dessutom att vi hörde kassörskan för att se om det fanns några minnesbilder, men det gjorde det naturligtvis inte. Efter det var ju en väldigt lång skott att det skulle finnas någon som kom, då skulle det krävas att det var något väldigt speciellt med det här, och det var det ju inte. Men vad som var speciellt var att det var just de här sakerna tillsammans, att det var de här två presenningar jag har för mig, och det var såna här spännband. Och dessutom en pirra, vilket man ju också tänker att det skulle man ha behövt för att frakta det här stora paketet med den här döda kroppen. Så att det var ju ett väldigt intressant inköp, och då tyvärr för oss var det ju ett kontantköp. Men vi försökte då fastställa om den här pojkvännen hade varit i närheten vid den här tiden, och då kunde vi konstatera från hans kort att han hade varit i närheten på 10 minuter när, men efter köpet och tagit ut pengar. Då kan man säga i försvaret att ja, men det var efter köpet tar han ut pengar. Ja, så var det. Men han hade varit där. Och vi gjorde också en rekonstruktion på att han skulle ha liksom hunnit göra de här sakerna. Hyra bilen som vi konstaterade samtidigt. Åka den här sträckan och hinna in och handla de här sakerna. Hinna till bankomaten och hinna tillbaka till och byta bil som han gjorde. Det var ju lite egendomligt just det där när vi gjorde kontroller i Clas Ohlsons datorer om de hade... fanns något annat köp av just de här produkterna. Men då tittar vi om det här var vanligt förekommande att man faktiskt hade sålde de här produkterna tillsammans. Och det visade sig att det hade skett i ett fall tidigare, och det var när Solna polisen gjorde ett provköp. De köpte in de här produkterna för att ha dem som att jämföra med. Och annars så hade det aldrig förekommit. Så att det var ju också lite speciellt. att det var ju högst sannolikt att det var, hade något samband med hennes försvinnande det här.
När polisen senare gör en husrannsakan hemma hos pojkvännen hittar man också en stor summa pengar undangömda på olika ställen i lägenheten. Över 69 000 svenska kronor och 135 000 thailändska baht, vilket då motsvarade omkring 25 000 kronor. Dessutom hittar man låneavier i pojkvännens namn. Bland annat för ett snabblån som tagits några dagar innan Juliet försvann.
Det lades ju fram i rätten som ett tecken på att han var beredd på att kunna lämna landet helt enkelt. Han hade fortfarande mycket pengar hemma, i bland annat växlade i baht. Det fanns pengar i skafferiet, som jag minns det fanns pengar i toalettskåpet, det fanns så att säga, som man fick en känsla av att varför har man det här? Jo, de ska vara lättåtkomliga av någon anledning.
Genom prover lyckas polisen också fastställa att det faktiskt är pojkvännen som är pappa till Juliets barn. Och polisen tror att det är graviditeten som är motivet till mordet.
Att han helt enkelt inte ville ha det här barnet och han ville att hon skulle göra abort.
Den här motivbilden är ju väldigt skakig.
Men när det är dags för huvudförhandling stöter åklagarsidan på flera problem med sin teori. Och ett mystiskt samtal väcker tankar om en alternativ gärningsman.
Och det indicerar ju att det skulle kunna finnas en annan gärningsman än den tänkta gärningsmannen. Och väldigt tydligt indicerar det. För varför skulle någon svara så om hon var död?
Man har inte hittat något som direkt skulle peka på att det är den här killen som har gjort sig skyldig till det här brottet som åklagaren påstår.
Men det kanske hade hittat den det var.
Du har lyssnat på mordet på Juliet som en del av Aftonbladet Story. Dessutom, missa inte heller krimhelg i Aftonbladet Plus med nya spännande reportage varje lördag. Den första månaden får du för bara en krona.